Snacka om att tappa sitt ord och sin papperslapp. Ja.
Och någon kopia fanns ju inte, va? Nej. Det fanns inga kopieringsmaskiner. Nej, okay. Eller så. Så
att, ja. I den romanska kyrkan trängdes turisterna i hamnen.
Ja, visst gör det ont när knoppar bryter.
Mor fyllde genast huset med prydnadstomter.
När du resat jag kvar vid avtrycket i gräset.
Varför skulle annars våren tvika?
Diktpodden. Här får du en dikt i taget.
Du har tappat ditt ord och din papperslapp. Du barfota barn i livet. Så sitter du åter på handlans trapp och gråter så övergivet. Vad var det för ord? Var det långt eller kort? Var det väl eller illa skrivet? Tänk efter nu förrän vi föser dig bort. Du barfota barn i livet.
Varmt välkomna till Diktpodden. Vi hörde dikten Du har tappat ditt ord av Nils Ferlin från samlingen Barfota barn från 1933. Den som läste dikten var Johan Sund. Johan är gymnasielärare i religion, historia och samhällskunskap. Själv heter jag Maria Landvik Duregård. Välkommen till Diktpodden, Johan.
Tack så mycket.
Berätta, varför valde du den här dikten?
Den här dikten har funnits med mig ända sedan jag var 8-9 år gammal. Jag växte upp med dikter som var tonsatta. Vi lyssnade mycket på Dan Andersson, Nils Ferlin och Gustaf Fröding i tonsättningar. Jag och min bror somnade ofta till Sven Bertil Taubes LP med Nils Ferlins sånger. På en annan skiva fanns en tonsättning av Du har tappat ditt ord. Det var Gösta Skeppan Scherwin som hade sjungit in den. Tonsättning av Lasse Göransson.
Är det melodin du fastnar för eller är det texten?
Jag tror att det är så här att texten berättar en historia som skapade som en film hos mig när jag hörde musiken och texten tillsammans.
Så det är liksom musiken som är nyckeln till dikten, kan man säga, för dig?
Ja, så är det.
Om du skulle sammanfatta med en mening då, vad dikten handlar om?
Då behöver jag säga att den kan... Jag har ju barndomsversionen och vuxenversionen, kan vi säga.
Båda versionerna.
Ja. Barnversionen handlar om ett ensamt barn som är rädd för att gå hem till mamma med outrättat ärende. Vuxenversionen är den vuxna eller nästan vuxna person som inte riktigt kan koderna in i vuxenlivet.
Spännande. Om vi ska titta bara på dikten rent konkret, vad är det vi ser? Vad är det för personer till exempel?
Ja, det jag ser och den film som spelades upp för mig när jag var liten, det var en lanthandel vid en korsväg. Det här barnet hade kommit dit på en liten, liten väg som inte var en av de stora vägarna och hade gått barfota i snön till lanthandeln för med något ärende skulle köpa någonting. Men har tappat bort lappen på vägen dit och sitter och gråter egentligen på trappan. Därför att han är rädd för hur mamman ska ta emot honom när han kommer hem.
Oj, det var verkligen dramatiskt.
Ja.
Och om man tittar bara rent så här på orden. Vad har vi? Alltså vi har ett du och sen så har vi ett vi. Det är du som har tappat ditt ord och det är ett vi som föser dig bort. Vilka är vi? För det skulle ju lika gärna kunna stå för de föser dig bort liksom.
Som jag tänkte som barn så är det ju, det är bara de som arbetar i affären helt enkelt. Ja. Det är inte svårare än så. Som jag läser den här dikten som vuxen då.
Mm.
Ja, det är alla andra va?
Ja, eller kan det vara vi liksom, vi andra människor som inte har tappat våra lappar?
Ja, jag har ett slags lite klassperspektiv på det här tror jag också. Att det, eller snarare att det handlar om dolda koder och strukturer som man som kommande från en familj i Vällingby utan särskild social eller kulturell bildning så att säga inte förstår sig på.
Ja, ja.
Och inte vet hur man ska hantera.
Jag tänker också någon sorts klassperspektiv, att det är någon som är barfota barnet, det är ju någon sorts fattigdom. Det är ju lätt att tänka så i alla fall. Och sen är det några som är vi, som är kanske lite för mer då. Som...
Ja, alltså för mig är då barfota barnet, kan man säga. Det är ju dels fattigare då förstås, det är liksom lite mer konkret. Men också för ett barfota barn gör det ju också ondare att gå på livets väg. Det. Alltså det tar emot mera.
Ja, det är några ord som jag tänker på. Dels tänker jag på det här, så sitter du åter på handlarns trapp. Det har hänt förr, liksom. Hur tänker man där?
Jag tror att för mig handlar det då om de svårigheter som jag har haft att ta mig in på olika ställen. Mm. Där jag dels kanske inte har vågat försöka ta mig in, eller inte har vetat hur jag ska ta mig in, eller vetat vad jag borde säga för att få komma in.
Mm. Att man känner igen det här. Man tappar ofta sin papperslapp då, liksom min citationstecken.
Ja, papperslappen är väl egentligen antingen att man inte har någon papperslapp överhuvudtaget, aldrig. Fast man borde ha det.
Ja.
Eller så står det fel saker på den.
Men det här också, för vi föser dig bort. Föser, tänker jag. Vad signalerar det?
Föser för mig är ju ett ganska mjukt. Det betyder inte slänger ut dig, utan du blir liksom, du uttrycker, du hör inte hemma här för mig. Man blir bortföst.
Vad spännande, för mig är det ett ganska hårt ord. Alltså, jag förstår att fösa är det är inte kasta, men det blir som djur. Vi föser bort korna, liksom.
Mm-hmm.
Vi föser bort. Det är väldigt negativt. Vi föser bort någon. Vad vet vi om Nils Ferlin?
Nils Johan Einar Ferlin föddes i Karlstad 1898 och dog i Uppsala 1961. Han var förgrundsgestalten bland Klara Bohemerna, som var en grupp arbetarförfattare och poeter som höll till runt tidningsredaktionerna i Klara kvarteren i Stockholm. Nils Ferlin växte upp i Filipstad och var begåvad i skolan och mycket populär. Han gillade fester och var en talangfull underhållare och kuplettmakare. Dessutom en lovande fotbollsspelare. Som 17-åring 1915 kom han till Stockholm. Senare började han på teaterskola och han spelade sedan teater till och från under hela livet. Han skrev också schlagertexter och satte upp flera revyer. I slutet av 1920-talet började han skriva dikter. 1930 debuterade han med En döddansares visor. Nils Ferlin levde ett hårt liv, med svåra depressioner och sjukdom. Men 1938 träffade han sin blivande fru, Henny Lönnqvist, som fick honom att lämna Klara kvarteren och flytta ut på landet. Under 1950-talet fick han Svenska Akademins Bellmanpris och det 9 stora pris. Den sista diktsamlingen Från mitt ekorrhjul kom 1957, med dikter på fri vers.
Jag blir också nyfiken på det här ordet, vad det kan vara.
Ja, det är ju den konkreta tolkningen då. Det kan ju vara, står det ost eller falukorv? Det är ju liksom min barntolkning där.
Ja, att jag, just det. Att det faktiskt står i singular, ett ord. Ja. Det är lite spännande. Vad är det?
Det, jag tror, ja, för mig då, mina olika sätt att läsa den här som vuxen, så kan det ju stå för mitt syfte, min riktning, mitt mål. Och att jag står inför valsituationer där jag inte kan bestämma mig, därför att jag inte vet vad de olika valen innebär.
Mm. Dels så tänker jag så här, när man har tappat någonting, då betyder det ju oftast att man har haft någonting, liksom. Ordet vart kött. Då tänkte jag så här, ja men då börjar jag liksom, ja men, aha, men kan det vara en förlorad tro, tänkte jag, med de här orden som talar om hur livet ska levas, eller som ger kanske någon stadga till livet.
Ja, jag har inte tänkt på den så, men jag kan mycket väl tänka mig att Nils Ferlin, som ju nästan alltid har bibliska referenser i sina dikter, han använder sig av de bibliska referenserna, men det är ganska uppenbart att han inte är troende själv.
Men visst kan man sakna tron fast man inte är troende?
Ja, liksom. Verkligen.
Man kan ju sakna det där, att man liksom, den här tryggheten, kanske, och då skulle det kunna vara en barnatro då till exempel. Jag tänkte att vi skulle titta på hur dikten är uppbyggd, alltså formen lite grann.
Ja, den är ju rimmad liksom, den är
den är rimmad
på varannan rad kan man säga.
Men precis, en rimflätning som är så här A, B, A, B. Alltså varannan rad rimmar med varandra. Och sen så i nästa strof så är det C, D, C, D. För då kommer det nya rim.
Men här ser man ju också att det finns rim mitt inne i.
Ja, berätta.
Alltså det sitter till exempel gråter och åter.
Ja. Det finns ju också språkljud som rimmar kan man säga. Det finns ju alliterationer, till exempel vad var det för ord, var det väl eller illa skrivet, V finns. Ja. Det finns också S, så sitter, och gråter så övergivet. Och förrn vi föser dig bort.
Just det.
Och så. Och
sen men man kan kalla det för en alliteration även om de inte följer direkt på varandra.
Absolut, Okay. Ja, men det är egentligen bara att de ligger nära, hyfsat nära varandra. Okay. Och sen finns det ju vokaler som rimmar också, vokalrim. Alltså å där.
Ja,
åter, gråter, så. Och liksom både rim och de här alliterationerna, de binder ihop raderna liksom. Jag glömde säga att det är två strofer. En dikten består av två strofer. Och sen så är det ju fyra verser i varje strof. Alltså fyra versrader i varje strof. Och sen finns det en rad som binder samman och också. En versrad som upprepas. Vilken är det?
Du barfota barn i livet.
Ja, precis. Den kommer där i början och sen kommer den i slutet. Mm. Binder också ihop. Och den, jag tänker att den är verkligen, den är ju lätt att lära sig utan till. Och det är ju det här. Att det finns ju så många liksom saker som hjälper en, liksom rimmen och rytmen och sen att det liksom, och sen som du sa att det var den tonsatta dikten du mötte först, och det är ju ingen tillfällighet tänker jag, eftersom Nils Ferlin skrev så många sångtexter, framförallt hade han den musikaliska känslan liksom, det är väldigt musikaliska dikter.
Och den framstår ju som väldigt enkel på något sätt. Men som jag har läst då, som Willem Moberg skrev om hur han arbetade Nils Ferlin.
Ja.
Det var en väldigt långsam process.
Det är skenbart enkla.
Ja, precis.
Mm. Jag visar också på någon sorts, som ska man säga, jämlikhet med att man är väl i ögonhöjd med sin läsare. Man är inte ovanför, man vill inte vara märkvärdig.
Det är kanske därför jag gillar Ferlin också, gissar jag. Att jag. För jag kan ha svårt med de som är pretentiösa.
Nu ska vi ge plats för diktskolan.
Nu blir det diktskola.
Idag ska vi prata om limerickar. En limerick är en sorts skämtvers som har fått sitt namn av staden Limerick på Irland. Ett vanligt mönster för innehållet är att första raden presenterar huvudpersonen och vad denna hör hemma, ofta ett ortsnamn. I rad två så beskrivs huvudpersonen eller en situation som utvecklas i de följande raderna. Det är ofta en överraskning eller knorr på sista raden. Och en limerick får med fördel vara lite vågad eller fräck. En limerick består av fem rader och rimmar enligt schemat A, A, B, B, A. Alltså rad 1, 2 och 5 rimmar och rad 3 och 4 rimmar. Den första, andra och femte raden brukar vara längre. De innehåller 9-10 stavelser varav 3 är betonade. Den tredje och fjärde raden är kortare. De har ofta 6 stavelser varav 2 är betonade. I revyn Svea hund 1976 så skrev Hasse Alfredsson, komiker och författare, en ny limerick för varje föreställning. Vad sägs om den här? Det bodde en kvinna i Gränna som sin stjärtmuskel så kunde spänna. Att hon i detta hål kunde strypa en ål och till och med vässa en penna. Nej, men den här Barfota barn, varför tror du att han kallar diktsamlingen Barfota barn? Förutom att det är ett bra namn.
Jag vet inte om det var han som kallade den för det. Men,
tror du inte
men, det? Men han kanske är ett barfota barn själv.
Ja.
Jag vet ju att han levde... Alltså efter att mamman hade dött tror jag att det var i alla fall under 10-12 år som han levde ur hand i mun i Klara och bodde på olika hotell och drog sig fram på handlån från goda vänner och så. Och inlämnade dikter.
Som typ. De andra, som alla klara bohemerna. Ja.
Och då är man ju verkligen ett barfota barn.
Ja.
Och om man nu tänker att ett barfota barn är då något som billigt talat går skyddslös genom livet. Så.
Jag läste någonstans att den här dikten beskrivs som en nyckeldikt för honom. Och då skulle det vara dels att det visar medkänsla för alla som står utanför. Men sen också, han kände sig illa behandlad av sitt förlag, nedlåtande behandlad av sitt förlag. Och att han också valde någonstans mellan att liksom skriva enkelt, liksom skenbart enkelt, eller vara så här, följa de moderna diktarna. Mm. Nej, men just det här, liksom, ser du det här i den här dikten att det skulle handla om honom, att förlaget såg ner på honom och sånt?
Jaha, nej, det har jag inte alls tänkt på, men när du säger det så vet jag att jag har läst att en gång så hade han på restaurang Bob, tror jag den hette, förlagt hela manuset i Goggles. Bara gått ifrån det, och det hade blivit liggande där, och det hittades av en slump. Någon vecka senare.
Snacka om att tappa sitt ord och sin papperslapp.
Ja. Och någon kopia fanns ju inte, va? Nej. Det fanns inga kopieringsmaskiner eller så. Okay. Så att, han sprang väl också runt på tidningsredaktioner, så vitt jag förstår, med lappar på små dagsverser och sådär som han ville få publicerade. Mm. Så att det här kanske handlar, den här kanske är någon redaktör på någon tidning.
Ja, precis, det kanske är mycket mer självbiografiskt än vad man tänker på.
Ja.
Sitter han och gråter sen. Vi har pratat om liksom men den här, att det är faktiskt en bild, och att du såg en tydlig bild som du hade till och med en historia runt när du var liten.
Ja.
Och sen att det handlar om något ord som är förlorat och vad det kan stå för. Det kan stå för att man inte har liksom koder eller inte kommer in av olika anledningar i värmen med de andra. Och att det finns några vi här som faktiskt föser bort sådana som du, som har tappat ordet. Din lapp.
Ja.
Får du inte vara med, liksom.
Nej, men alltså jag har tänkt på liksom det kultureliten, så att säga.
Ja.
Då. Den här ger mig också en bild av hur det var när jag började läsa på universitetet och inte förstod hur det funkade när man läste på universitetet. Andra som började läsa med mig hade koll på precis allting. Vad man skulle säga och vad man absolut inte skulle säga.
Det är dags att runda av, men först ska jag be dig att läsa dikten en gång till.
Du har tappat ditt ord och din papperslapp. Du barfota barn i livet. Så sitter du åter på handlarns trapp och gråter så övergivet. Vad var det för ord? Var det långt eller kort? Var det väl eller illa skrivet? Tänk efter nu, förrän vi föser dig bort. Du barfota barn i livet.
Tack Johan för att du kom hit och delade Nils Ferlin med oss. Tack också till alla ni som har lyssnat. Hela dikten finns som vanligt på diktpodden.se. Följ och dela oss gärna i sociala medier också. Kan jag också få be dig att sjunga dikten kanske?
Ja, det kan jag göra.
Hej då!
Hej då! Du har tappat ditt ord och din papperslapp. Du barfota barn i livet. Nu sitter du åter på handlarns trapp och gråter så övergiven. Vad var det för ord?